Det är fredagen den 1 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Det är som sagt fredag och då vet ni vad som väntar. Redaktionen står redo att samla veckans alla iakttagelser och tankespår för att ge er en dryg timme av obundet moderat koncentrat av vad man ska tycka och tänka om allt det som har skett. Och vilken vecka vi har haft. Veckan då vi äntligen gick in i mars månad och vi kan ana de första förnimmelserna av vår. Syrenbuskarna knoppar redan och rådjuren har slagit sina lystna lovar runt rabatterna i min trädgård där de vet att en välsmakande tulpanbuffé brukar dukas upp varje år. Men chi kommer de få för jag planterade inga lökar i höstas. Några som däremot ständigt planterar små lökar av tankar och idéer i den prunkande opinionsrabatten, det är mina kollegor som är här för att hjälpa mig att tänka rätt och tycka fritt. Och de heter Tove Livendal, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Hej på er!
Hej!
Hej.
Det var en lökig inledning.
Visst var det. Mattias, har du några vårkänslor än?
Nej, det är en månad för tidigt.
En månad? Ja, vi har ju snart premiären här.
Ja, jo,
ja, det är om en månad i och för sig. Ja,
precis.
Just det. Paulina, du är ju som en vårdag hela du.
Tack.
Sa då hon väldigt besvärat. Hur är vårkänslorna på din front?
Nej, men jag tycker att det är vår i luften. Mm. Helt klart.
Absolut. Es ist unser in der Luft.
Bald kommen die Löwen und die Bären.
Tove, hur firar vi på redaktionen in våren?
Ja, vi hade ju faktiskt just en liten fruktstund tillsammans.
Det här är helt sant.
Ja, så jag tänker det är väl ett bra sätt att möta den här växtliga säsongen så att säga.
Och då kan jag berätta att det var inte så att Tove slängde till oss någon liten äppelkvart där som hade legat i dammet, utan det var vacker uppskuret och det var frukt och bär från världens alla länder. Det var jättegott. Hörrni, vi ska gå på veckans ämne. Jag tänkte att vi ska börja med det som skedde i måndags i Budapest. Då ju det ungerska parlamentet godkände Sveriges NATO-ansökan. Och nu står det väl inte på förrän den svenska flaggan ska hissas utanför NATO-högkvarteret i Bryssel. Nästa vecka när vi sitter här så kommer vi förhoppningsvis ha konstaterat att den har gjort det. Tove, jag tänkte börja med dig. Vad finns det att säga om det här?
Äntligen.
Äntligen?
Ja.
Något mer?
Nej, det räcker så. Nej, men Sverige är ju på väg att vara där vi ska vara. Och det har dröjt för länge. Personligen så hade jag gärna sett att vi hade gjort det här för 20 år sedan när de baltiska länderna gick med i NATO. Det hade varit bra och det hade besparat oss en ganska mödosam och ansträngande process nu. Och det hade gjort Östersjöområdet säkrare än vad vi har bidragit till de senaste 20 åren. Men nu i alla fall slutet gott, förhoppningsvis allting gott.
Fast nu vidtar ju också ett arbete för svensk del.
Absolut, så är det ju. Det är ju... Och det är väl det finns arbetets glädje i detta. Det finns ju en del saker som Sverige verkligen har försummat och försakat. Och det här är ju ett av dem. Liksom, NATO-medlemskapet är bara en liten del av allt detta som Sverige måste göra. Så att det handlar ju både om att anpassa oss till vad det innebär att vara medlem. Men det handlar också om att stärka vår resiliens och förmåga alldeles oavsett vilka sammanhang vi ingår i. Mm.
I den här stunden så tänker vi förstås på de alla socialdemokrater som genom generationer har arbetat för NATO-medlemskapet. Ni la ju märke till att socialdemokraterna hade mage att skriva en debattartikel i tisdags att äntligen är Sverige med i NATO. Mattias, socialdemokraternas kamp för detta är ju välkänd. Man behöver inte säga så mycket mer.
Nej, men precis. Och det är ju förstås en styrka att kunna ändra sig.
Ja, ja.
När de väl gjorde det så gick det ju imponerande snabbt att ändå ta tag i processen. Det ska man ju ändå medge. Sen så finns ju den här självtillräckligheten som vi förstås också...
Skamlösheten.
Den tål att hedras och skrattas åt ändå.
Liksom. Men ska respekteras.
Ja, för det var ju liksom sån här att de De lyckas ju få det till att det, den ansvarsfulla positionen var att ändra sig just när Socialdemokraterna ändrade sig. Det var förmodligen oansvarigt att göra som Sverigedemokraterna och ändra sig 5 dagar senare eller tidigare eller vad det var. Ingen vet riktigt. Och ingen
det handlar ofta om sekunder när Socialdemokraterna... Ja.
För de var ju ett annat parti som liksom plötsligt såg att här fanns det ett tåg de inte hade hoppat på.
Precis, och det har vi kanske inte pratat så mycket om, men att Sverigedemokraterna numera tillhör familjen även där är intressant. Vi pratade om detta i podden förstås i tisdags. Då hade jag Christer Blingeus, ambassadör, och Kjell Engelbrekt som är professor vid Försvarshögskolan. Och lyssna gärna på den ifall ni inte gjort det, för då pratar vi mycket om det här praktiska arbetet som vi tar när Sverige ska bli en NATO-medlem.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Vi ska slänga in en liten godbit här, ett av mitt favoritmoment faktiskt, för att vi har det inte så ofta, men ibland har vi det, och det är det som heter Så funkar en ledarredaktion. För att i veckan bjöd vi på någonting på ledarsidan som vi inte brukar bjuda på så ofta, Tove, nämligen en osignerad ledare. Varför gjorde vi det just nu?
Stämningen krävde det. Ja, nej, men det är så. Vi har ju under ganska lång tid övergått från att i princip bara skriva signerade ledare, och det är för att jag tycker att det blir en bättre transparens och det blir en bättre, roligare texter helt enkelt för läsarna. Man kan ta ut svängarna lite mer, och vi, vilket brukar bevisas i den här podden, tycker ju inte alltid lika om allt, och det är inte det viktiga, utan det viktiga är att vi kan göra liksom debatten bättre med kloka argument och infallsvinklar. Men då och då så är det ju ändå så att det är skeden när det är viktigt att det i läggen går att se, men vad tyckte Svenska Dagbladets ledarsida som helhet? Linjen som ju ligger fast i väldigt många frågor och som vi inte behöver ändra, den förtjänar ändå att tydliggöras när det händer stora saker. Så att nu blev det en osignerad text om det vi just har talat om, nämligen att Sverige blir medlem i NATO. Den senaste gången vi skrev tror jag var den 11 september 2022 efter, i samband med valet.
Mm. Just det. Så det är alltså då kommer kanske en per år numera helt enkelt.
Någonting sånt. Ja. Ibland så har vi ju pratat också på redaktionen om att vi kanske skulle köra igenom en radda linjeartiklar på lite olika områden bara för att göra det, ja, gå igenom helt enkelt. Vi får se. Det brukar lyftas som idé ibland och sen blir det inte gjort, så att vi får se om i år är året det kommer att hända.
Rent praktiskt när man skriver osignerat, vem skriver och hur går det till?
Det har varit lite olika. Tidigare när det var en stående huvudledare som var osignerad, då var det någon som fick den uppgiften helt enkelt. Nu när vi skriver så pass sällan så har det ju blivit mer av grupparbete. Att vi jobbar tillsammans i ett dokument och så bidrar alla, och sen blir det ofta jag som tar ansvar för att göra ihop det till en helhet, och sen korrekturläser vi gemensamt.
Mm. Och då kan man ju se andra ändra ens ändringsförslag i realtid.
Ja, absolut. Ja, men det, jag tycker att det är också, det är ett roligt sätt att utveckla hantverket och få prova på att skriva på ett annat sätt.
När vi ändå pratar om det här, den osignerade ledaren är ju på väg bort även på andra håll. Vad tycker vi? Förut var det ju väldigt vanligt på alla tidningar. Paulina, har du några tankar? Är det bra eller dåligt? Finns det fördelar eller nackdelar, eller spelar det ingen roll?
Det ligger så himla mycket i tiden att det ska finnas en avsändare, en person och en byline på allting som man gör, och gärna en bild.
Mm.
Så att jag tror att det bara är det är där vi befinner oss. Mm. Människor är inte så intresserade av att läsa vad institutionen Svenska Dagbladet tycker, utan man vill veta vad personen Andreas Eriksson eller Tove Lifvendahl tycker.
Så är det väl. Och vi har inte börjat med AI här än, Tove.
Inte än, nej.
Vi får se. Ja, vad finns det mer att säga om NATO? Jag har ju en kyld flaska skumpa hemma, men efter jag råkade skåla in NATO redan sommaren 2023 tror jag det var. Och då var jag ju blåst, så att jag tänker inte ta den för en Jag fick dricka skumpa i onödan, synd om mig. Men jag tänker inte ta den för det är verkligen klart den här gången.
För den flaggan går i topp.
Flaggan ska i topp, precis ja. Flaggstången lär ju vara färdig i alla fall. Mm. Hörrni, vi ska fortsätta. Och då ska vi återigen utgå från Budapest, märkligt nog. För det är ju dit vänster har utlovat att Sverige är på väg med den borgerliga regeringen. I bästa fall. För ibland menar de att vi redan är framme vid pass 1935 i Tyskland. Den här gången tutar man i stora fascistbasunen för ett förslag som kom idag. Och det är då att reglerna kring lotterier som politiska partier har ska ändras. Det är ju tidigare så har ju de politiska partierna, precis som alla andra ideella organisationer, haft ett undantag från lotterilagen. Vilket har inneburit att man exempelvis har fått sälja lotter på kredit och varit skattebefriade. Partierna kommer få fortsätta nu, visar sig. Det här kom nyss in, så vi är inte helt på det klara med det. Men de ska fortsätta ha lotterier, men flera av de här undantagen kommer att tas bort. Och bakgrunden till att folk är så upprörda, att vänstern är så upprörd, är ju att Socialdemokraterna tjänar ju väldigt, väldigt mycket pengar på det här. Jag tror det är drygt 40 miljoner, sa de på presskonferensen idag. Och det kan ju bli svårare om man inte då får sälja på kredit eller och så vidare. Så frågan är, vem vill ta det här? Orsaken är ju också, ska jag säga, så att Sverigedemokraterna har ju varit ute, Tobias Andersson exempelvis, och sagt att man gör det här med akt och mening för att strypa finansiering till Socialdemokraterna. Och att strypa oppositionens finansiering är ju någonting som inte är alltid förenligt med en fullt fungerande demokrati. Mattias, ska du börja ta dig an det här?
Ja, du benade upp det bra. Alltså det, och jag tycker att utredningen landar bra, ska sägas, därför att... Det är två saker som har varit sanna samtidigt. Att från regeringshåll förbjuda partilotterier när det då det ledande oppositionspartiet är de som varit bäst på att driva partilotterier. De tjänar jättemycket pengar. Alla andra partier är tillåtna att göra precis detsamma och gör precis detsamma.
De har försökt
men inte varit lika bra. Moderater behöver kanske inte lika mycket lotter som socialdemokrater, vem vet. När man då misslyckats så den här avundsjuka, om inte vi lyckas så ska inte ni få heller liksom. Det är både barnsligt och farligt. Så det var väldigt bra att man inte landade i det. Däremot så är det ju också sant att Socialdemokraterna har ju värnat det här, den här intäktskällan. För den har ju alltid varit vid sidan om ett spelmonopol som förbjudit privata aktörer att konkurrera. Och så har man gjort lite bekväma undantag för då politiska partier och den ideella sektorn. När lotterna avreglerades så såg man nogsamt till att den här delen av lotterimarknaden inte utsattes för privat konkurrens utan istället omfattades av ganska gynnsamma regler för att just tillgodose Socialdemokraternas partilotteri.
Och idrottsrörelsen också.
Ja, det stämmer. Och IOGT-NTO tjänar också jättemycket pengar för sin propaganda och sådär. Så det här finns ju ett gäng aktörer som tjänar bra med pengar och som inte behöver oroa sig för privata aktörers konkurrens.
Mm. Jag ska säga då, det som ska ändras nu konkret är att partipolitiska lotterier ska betala spelskatt på behållningen. Man ska inte längre få sälja lotter på kredit och inte längre ska man få lämna bonus på samma förmånliga sätt som andra allmännyttiga lotterier. Det vet jag inte exakt vad det innebär, men det är någonting i alla fall. Och ska det vara skyldig att lämna tydlig information till spelaren om vilket parti som står bakom lotteriet? Tove, vad tänker du om det här? Låter det vettigt?
Ja, men det tror jag. Jag tror att det kan bli en... Av de skäl som Mattias tog upp här så tror jag att det är ganska bra. Och sen, jag tycker ju då också att... Eftersom jag inte är för vare sig parti eller pressstöd så tycker jag att då måste man liksom uppmuntra partier att hitta finansiering som inte innebär att man får pengar direkt från staten.
Ja, men precis. Är inte det en viktig borgerlig tanke? Har inte Socialdemokraterna gjort det borgerligt rimliga här att gå ut och fixa egen finansiering istället för att vara beroende av staten? Ja. De är bättre borgare än vad borgarna har varit i det här fallet.
Ja, på så sätt kan man ju säga det. Men samtidigt så innebär det ju då att man måste komma åt det som man tittar på nu, nämligen de här liksom, när man så här, riggar marknaden för sin egen skull.
Ja, eller för alla politiska partier skulle. Det är ju inte, kan man verkligen säga att Socialdemokraterna har riggat marknaden när alla partier har samma förutsättningar?
Fast partier ska ju inte ha några gräddfiler jämfört med andra kommersiella lotterier.
Ja, okej. Paulina, vad landar du här? Är vi på väg mot Budapest?
Nej, jag tyckte det var jättebra att tala på det. Mattias och Tove, jag har inget att tillägga. Det är precis så som Mattias säger. Alltså, å ena sidan så är det ett hyckleri som är rätt slående från Socialdemokraterna med det här undantaget.
Varför skiljer sig politiska partier från andra ideella organisationer, tycker ni, i det här fallet, Mattias?
Jag tycker väl inte att de gör det och att det känns lite ansträngt i den delen.
För nu talas det om att allmänhetsförtroende för partierna står på spel här och de samtidigt...
Ja, det är ju verkligen ansträngt att just lyfta ut partierna ur den här sektorn.
Så du är alltså mot förslaget fast du lät ganska positivt tidigare?
Jag tycker väl att likartade regler ska ju gälla för hela sektorn. Jag ser inget egenvärde i att lyfta ut de politiska partierna som aktörer här. Utan,
men det är det man gör?
Ja, precis. Och det tycker jag vore fel och en halvmesyr. Men däremot att det inte är så lyckat att ha de här privilegierna för kredit och annat på spelande när man i andra sammanhang tycker att det är värdefullt med att vara försiktig. Det blir ju konstigt.
Tove, nu fick vi veta då Mattias, han var ju emot dagens förslag.
Vi får säga som regeringen att vi ska analysera utredningen.
Vad Tove säger nu är att hon har inte hunnit följa pressträffen och läsa utredningen riktigt.
Nej, vi hade ju fruktstund.
Nej, precis. Okej, Mattias, du låter ju i alla fall inläst, Mattias. En halv tumme ner lät som i alla fall från din sida.
Ja, så här, alltså det jag befarade och som hade kunnat bli graverande för regeringen om man insisterade på, det var ju att gå fram med ett förbudsförslag som ju då hade riktats mot Socialdemokraterna. Att man undvek det tycker jag är en stor lättnad och en stor seger. Som vanligt när det rör regeringen så är man snarare lättad över att det inte blev jävligare än imponerad av att det här skulle vara något riktigt bra. För precis som du är inne på, de här reglerna känns lite krystade och särskilt när de bara gäller politiska partier och inte liksom är problem som man har identifierat med sektorn.
Det är ju två partier som har lotterier idag. Bara så ni ska förstå omfattningen här. Moderaterna har en omsättning på 6 miljoner och drar in 1,5 miljoner kronor. Socialdemokraterna har en total omsättning på 250 miljoner och drar in 42 miljoner kronor. Så att det innebär ju då att det är 30 gånger så hög.
Det är mycket pengar på spel.
Det är mycket pengar på spel. Ja, okej. Var landar vi där någonstans? Jo, du var lite krystat. Får vi se. Nu vet vi inte exakt var... Och jag säger, den som utredde hade ju då... utgångspunkten var ju att det här skulle regleras. Ska sägas också. Ja, ska vi gå vidare tycker ni? Vad ska vi prata om då? Paulina, välkommen in i matchen, som Magnus Härenstam brukade säga. Då ska du få Storbritannien 100 kronor. Du publicerar ju en text om just Storbritannien idag. Extremismen har satt skräck i demokratin. Och så är en bild på Big Ben så att alla förstår att det Storbritannien det handlar om. Vad är det som har hänt?
Jo, bilden är från fasaden på det brittiska parlamentet, Westminsterpalatset. Och en demonstration i onsdags där demonstranter projicerade slagorden From the River to the Sea på det här klocktornet då, Big Ben. Och det har ju skett en eskalering under månader med ganska otäcka demonstrationer med mycket våldsförhärligande och extremistiska budskap på gatorna i London. Och det slutade nu då med de här slagorden på själva parlamentet. Inne i parlamentsbyggnaden samtidigt så pågick det en debatt. Och det är massa teknikaliteter här, så jag ska inte gå in på dem. Men poängen är att Labour av talmannen tillät lägga fram ett förslag till debatt om eldupphör i Gaza. Trots att det låg ett annat förslag från Scottish National Party med den innebörden lite annorlunda. Och det handlade om att Labour, ifall de inte röstade med Scottish National Party, inte skulle kunna tolkas som att de var emot ett eldupphör. Och varför var det så viktigt plötsligt? Jo, det visade sig att talmannen hade fått information om att parlamentsledamöterna svävade i fara. Fara för sin fysiska säkerhet. Därför att det fanns ett hot från islamister. Och det är ganska intressant att lyssna på. Jag rekommenderar verkligen att man kollar på YouTube på Lindsay Hoyle, som han heter då, talmannen, när han berättar om detta. För han är uppenbart väldigt chockad över det som har hänt. konkret det som händer är att extremister producerar ett slagord på parlamentet och samtidigt så får extremister inflytande över vad som sker inne i parlamentet, alltså arbetets gång. Och det här sker då mot bakgrund av att en folkvald i parlamentet har sagt att han kommer inte fortsätta för han får så mycket hot. Han är rädd, hans kontor har utsatts för en mordbrandsattack. En annan konservativ ledamot mördades av en islamist här om året och så vidare. Och så, samtidigt så pågår det då hot mot flera skolor från islamister. Där liksom, det är en del av bakgrunden. Så att, det finns uppenbarligen en stark rädsla i Storbritannien som påverkar processen i parlamentet i det här fallet.
Och då pratar vi om det brittiska parlamentet, anor från 1200-talet, alltså parlamentens parlament.
Så att alla parlamentsmoder, ja. Som man brukar säga.
Och det som bestäms där påverkas alltså av vad som sker på gatan utanför i form av hot av våld, om våld alltså.
Ja, och det är en ganska stor sak. Och,
tycker jag också.
Och då tycker jag ändå att det är slående att våra nyhetsredaktioner som är så besjälade av det här med extremism och hot mot demokratin och sådär, uppenbarligen har man inte bedömt att det här var något speciellt viktigt, någonting att orda speciellt mycket om, och där tycker jag att man har en uppenbar blind fläck. Och liksom 23 år efter 11 september, liksom en bra bit in på den här konflikten och de här problemen, så kan man, har man fortfarande inte förmåga att förstå just det här hotet.
Så du menar alltså att, att brittiska parlamentet hotas av terrorister, skulle det vara ett större hot än en omreglering av den svenska spelmarknaden?
Ja, men
det är det du säger oerhört.
Ja,
Mattias, Paulina tar det här djupt i sinnet, det gör jag också ska sägas. Vad tänker du?
Jo, men samma sak. Alltså, det är ju, om vi tittar på de två stora terrorhot där vi har mördade parlamentariker i Storbritannien de senaste åren, så har vi från islamister, vi har från högerextremister, invandringsfientliga. Joe Cox mördades för ett antal år sedan. Och bara i veckan så greps tre personer med långt gångna terrorplaner mot ett muslimskt center i Leeds. Nynazister. Där kan man ju då leka med tanken att parlamentet på något sätt hade anpassat sig efter nynazistiska, rasistiska, främlingsfientliga krav i en diskussion. Då tror jag väldigt många hade sagt, vad håller ni på med? Hur kan ni lite... För hela den här, vad hände med landets stiff upper lip? Alltså att säga, vi har haft ett antal terrordåd och efter dem har vi nästan som en ritual, men det är ju faktiskt för att det är viktigt på riktigt sagt att det här får inte påverka hur vi lever, hur demokratin har sin process, hur vi går tillväga. Och så plötsligt händer det. Och det blir, och det blir liksom snarare en debatt om tonläge och hur kritiken mot det här lät än det som faktiskt är en viktig principfråga.
Jo, precis. Och jag menar, efter mordet på Joe Cox då 2016 så även här i Sverige hade vi en diskussion om högerextremism och hela den rörelsen, alltså ideologin bakom det här mordet. Sen så sker mordet på Sir David Ames, tror jag att man uttalar det, som var en konservativ parlamentsledamot som mördades av en IS-anhängare, knivhuggs med 21 hugg eller något sånt där i en kyrka. Och vi får inte samma debatt. Och inte heller i England, inte heller i Storbritannien, utan där hamnade diskussionen i så här hat på sociala medier, och det är viktigt att vi pratar schysst med varandra på sociala medier. Så man har inte riktigt den här förmågan att titta på rörelsen, titta på ideologin och kritisera den snarare än att betrakta det här som någonting enskilt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tove Paulina avslutar med ett stycke mediekritik. Hon skriver så här: svenska nyhetsredaktioner är starkt besjälade av att granska extremism och demokratihot. Men här finns, om inte en blind fläck, så åtminstone en betydande synnedsättning. Du som sitter i Svenska Dagbladets redaktionsledning, vad beror den här synnedsättningen på?
Jag tror att det finns någonting i det här med...
Eller finns den, för det första?
nu ska jag inte sitta och recensera kollegorna, men däremot så tror jag att det finns någonting i det här med att vi är vana vid att titta på extremism när det kommer från ett håll. Vita, arga män. Den problematiseringen och förståelsen för vad som skapar dem och hur det går till, det har vi ju diskuterat ganska mycket. Det finns andra arga män och kvinnor som har så här, budskap som kan vara lika mordiska eller hatiska, och där finns det kanske en annan, alltså, där tycker jag ibland att man kan se att det är svårigheten att avgöra vad, så här, det finns en förment offerroll som läggs på som någon förförståelse, vilket gör att man tittar på handling eller uttryck på ett annat sätt. Jag skrev förra söndagen en krönika som heter Trycktest av värdegrundslandet. Jag diskuterade det här utifrån två lokala exempel. Det ena är i Uppsala och det andra är på Lidingö, där man har en svårighet att titta och se exakt vad det är som händer. I det ena fallet så var det en vänsterpartist som blev utbuad när hon skulle hålla tal på en pro-palestinsk demonstration, men hade reagerat på att talaren innan hade uttryckt sig, ja, vi får inte veta exakt vem sa, men Ilona Szatmári-Waldau, som den vänsterpartistiska riksdagsledamoten heter, hon hade ju då varit väldigt tydlig och sagt att Vänsterpartiet stödjer en tvåstatslösning och vi kan aldrig instämma med dem som anser att Hamas gjorde rätt i sina terroristattacker mot Israel. Och vill ni att Vänsterpartiet ska delta på den här demonstrationen och vill ni ha stöd, så hoppas jag att vi framöver slipper tal om att Israel ska upphöra som stat. Och det gjorde ju då att hon blev utbuad, hon får inte hålla sitt tal, och efteråt så ber hon själv om ursäkt för att hon då har använt sig av en uppläxande ton. Och det jag
återigen tonläget.
Ja. Där jag menar att hon gjorde helt rätt i det första läget. Helt självklart att hon ska markera om hon befinner sig i ett sammanhang där man uttrycker sig apologetiskt. Men där hon inte förmår stå upp. Och i Lidingöfallet, där var det ju då ett initiativ som handlade om att avsätta pengar för hågkomstresor. Och sen var det var lite olika abrovinklar på det där. Men det fanns det ett antal partier som hade svårt med formuleringar som pekade ut hur hotet mot judar i Sverige ser ut idag, varifrån det kommer, och som inte kunde liksom tillstå att det har något att göra med en stor migration som kommer från Mellanöstern. Så att här finns det ju, tycker jag, det jag tror att det är samma fenomen, det som Paulina talar om som blind fläck, är liksom det här, det är variationer på samma tema.
Men är det inte så att alla nyheter och all rapportering sker ju i ett sammanhang? Det är inga oskrivna blad, det finns alltid en viss förförståelse, så måste det vara. Alltså stora metaberättelser i samhället. En metaberättelse, det är ju att människor som kommer från Mellanöstern eller muslimer är utsatta för diskriminering och hat i västerlandet. Den historien finns ju, och den är ju sann. Så att den kommer, och då kan man ha liksom lite svårt att, när den konkurrerar med en annan berättelse. Så tänker jag att det finns. Paulina, du ser skeptisk ut, eller tror du jag har någon poäng här?
Ja, men det är ju det som är grejen med vår tid. Det är ju de stora konflikten mellan de stora metaberättelserna. Det är ju att vi inte möts i de där berättelserna längre.
Ja, men det är ju, de stora metaberättelserna kan ju vara sanna samtidigt.
Ja, ja visst, men det är ju de som hela konflikten gäller.
Jag tänker också en annan sak, IS-resenärerna och hur de som har rest till IS-krig. Alltså flera hundra svenskar åkte ner till en regim som alltså inför publik brände ihjäl människor levande, dränkte dem levande. Alltså det mest bestialiska man kan tänka sig, det är ju liksom som någon totalt dystopisk fantasybok. Liksom. Dit reste 300 vanliga svenskar för att delta i deras kamp. Mm. Alltså 80 år efteråt pratar vi fortfarande om svenskar som reste till Hitler och deltog liksom i andra världskriget. Här har vi, ja, vi har varit upprörda, men det tog ju väldigt, väldigt lång tid innan poletten föll ner bland svenska medier och svensk offentlighet, att vi hade såna här monster bland oss. För det måste man ju kalla, alltså, om man åker ner till och slåss för IS, då är man ju ingen civiliserad människa, helt enkelt.
Sverige var ju Europas näst största per capita exportör av IS-krigare. Mm. Och det har vi absolut inte gjort upp med.
Nej, det är väl också ett exempel. Mattias, du nickar.
Ja,
du har inget mer att säga. Paulina, vill du säga något mer om den här texten? Mer än att man ska läsa den, fort som attan?
Nej, men det tycker jag man ska göra. Så.
Det låter bra. Ska vi skjuta emellan med en liten lite mindre nyhet? Amanda Lind, tidigare kulturministern, som ni minns från Miljöpartiet. Hon vill bli språkrör nu efter Märta Stenevi. Är det någon som har någon känsla eller tanke om det, Mattias? Är vi för eller emot?
Ja, men jag är initialt för. Alltså,
Får vi inte Jesper så vill du ha Amanda.
Ja, jo, men precis. Jag tycker båda kan ju faktiskt väljas. För Jesper ska kandidera till manligt språk.
Jag ska passa på att säga det. Vår producent då, Jesper, har ju en gång kandiderat just till språk. Han blev dock inte vald, men fick väl en 8-10 röster, tror jag. Förlåt, fortsätt.
På skämt alltså gjorde han detta. Det var en stor ploj. Så han har skrivit om det i... kan man läsa om man googlar efter.
Ja, ja, men Miljöpartiet skämtar man inte bort. Mattias, förlåt, fortsätt.
Ja, men lite så här på, alltså inte bara okulärt så ser hon ju ut som en miljöpartist. Och jag blir lite glad när jag tänker på det, därför att vi har haft två...
Ser hon ut som Per Gahrton?
Som en kvinnlig miljöpartist, ah. Andreas. Det har varit två rätt trista språkrör som jag tycker mest har låtit som socialdemokrater. Det gör ju inte... den här kandidaten. Nej. utan jag är initialt väldigt positiv.
Och hon kommer väl bli det också, Tove? Eller får väl gälla som storfavorit, tänker man?
Oh, det där är vanskligt att säga. Jag är för lite, har för lite koll på Miljöpartiets inre liv, men jag ska ju säga att jag tillhörde dem som var också försiktigt positiv till Märta Stenevi när hon kom som språkrör. Det fick jag äta upp sen.
Mm. Språkrör.
Ja. Amanda Lind är ju känd för sin huvudbonad. Mattias, hur skulle du beskriva den?
Den är väl främst gjord för att dölja en kulturell appropriering, och det visar ju att det finns ett visst mod där.
Det kan inte vara så att hon har Märta Stenevi bak på huvudet. Alla Harry Potter-fans förstår vad jag pratar om. Ni övriga får skriva till klagomuren över hur jag förringar kvinnliga miljöpartistiska politiker. Okej, tummen upp för Amanda Lind från Svenska Dagbladets redaktion. Vet vi att de står frihetligt politiskt förresten?
Nej, det är en gissning.
Det är en gissning, okej.
Okay. En förhoppning ska vi väl säga. Det vore välkommen.
Hörrni, vi ska vidare. Till ett stor snackis och bråk i veckan, startad av Richard Jomshof, ordförande i justitieutskottet och mångårig sverigedemokratisk riksdagsledamot. Och det började väl med att han skrev så här på Twitter, och då är det så att den han angriper då, det är Daniel Riazat, som är då vänsterpartistisk riksdagsledamot. Daniel Riazat vill alltså flytta från Mattias Karlsson. Själv tycker jag att han borde flytta från Sverige. Han är en skam för den iranska diasporan. Och sen har det följt med många fler uttalanden, både från den som är påhoppat här och från Jomshof själv och många andra. Om vi börjar med Jomshofs uttalande, Mattias, vad tycker vi?
Ja, men vi kan väl notera återigen bara innan vi tycker att nu har en arvoderad riksdagspolitiker, som han har väl suttit nu alla Sverigedemokraternas mandatperioder, erfaren, rutinerad ordförande i justitieutskottet, inte vilket blåbär som helst, känt att han behövde lite uppmärksamhet och skjutit av något på Twitter.
Vi ser vad du gör, Richard Jomshof.
Ja, men precis. Eller jag gör ju inte det, för mig är han blockad. Mm. Det är ju då, om man ändå ska gå in på retoriken, så är det ju också värt att notera, liksom, återigen så handlar det om att Sverigedemokrater råkar säga någonting om att svenska medborgare som bor här ska liksom flytta från landet.
Det man skrek på gatorna på 90-talet, helt enkelt. Ja, men... För det här är ju gatukampsretorik, helt enkelt. Stick hem.
Ja, precis. Och det är ju att Sverigedemokraterna har ju en sån här syn. Det sitter ju i den ideologiska ryggraden, och den är ju liksom, det är ju ett gammalt nazistparti. Och där var det ju tydligt, en av de tydligaste sakerna, att tillhörighet handlar om lydnad. Den som inte passar in, den som inte lyder, ska lämna. Stora delar, ja, vi har ju förstått utpekandet av judar och andra som man ansåg mindervärdiga, men vi har också ett utpekande av oppositionella, alla som avvek, alla som inte passade in skulle ut.
Du ser ett länk därifrån fram till nu, alltså det Sverigedemokraterna en gång var. Logiken finns kvar, menar du? Samma logik?
Så här, det är klart jag gör det, och jag tror att alla gör det. Och påpekar man det så kommer de förstås att spela indignerade, sårade oskulder och säga nej då, det är ju inte alls vår poäng. Men det dyker upp hela tiden, och det är ju också en fråga framförallt. Nu blir det en fråga för alla andra, men det borde vara en fråga för Sverigedemokraterna. Vilket parti vill man vara? Hur vill man framställa sig själv som en socialkonservativ, nationalistisk, demokratisk röst och ett samarbetsparti till ett borgerligt, till en borgerlig regering, då har man ju ett städjobb här. Då har man ju en fråga om vilka företrädare man släpper fram. Och det är de enda jag inte har hört i diskussionen. Var finns alla sverigedemokrater som inte vill att det här är bilden av dem?
Jag har ju hört sverigedemokrater beklaga sig i tysthet till mig, ja, över Kent Ekeroth på sin tid. Men det sa man inte högt då heller. Men nej, de sa den där jäkla Kent, var det de som sa. Ja, men det, det här men, är ju partiets ledande företrädare. Det, ja, är ju en av de fyras gäng. Det är ju, ja, partiets, ja, ideologiska kärna.
Så det här borde ju vara en strid inom Sverigedemokraterna om vilka man vill vara. Mm. Och det är ett fattigdomsbevis att det inte är det, utan det är den vanliga skrikmatchen. Men vi ser den, vi noterar den, vi noterar retoriken, vi noterar att det finns den här agendan inom Sverigedemokraterna.
Vi ska återgå till den debattmatchen och taktik där. Jag vill bara höra med Tove. Mattias är ju ganska skarp här och han ser då liksom, dra tillbaks, och det gjorde ju även jag, till Sverigedemokraternas usla förflutna. Gör du det också, eller ska vi förstå Sverigedemokraterna, är det fel att fortsätta tolka dem utifrån deras historia? Behöver vi se det här på ett annat sätt? Vad tänker du?
Alltså, jag tänker, det finns ett par olika tolkningar. Det ena är ju att jag känner igen det här från min barndom. Men så här, xing chong kines, åk hem till Kina liksom. Ja. Det är väldigt barnslig nivå att jag gillar inte dig så du får inte vara här och så. Sen är det ju som sagt inte vilka som helst som uttrycker det här, utan det är en person som är otroligt erfaren politiker.
Han är 54 år gammal också.
Han vet precis vad han gör. Han har liksom inte, han är ingen nykomling. Och här finns det ju en gammal diskussion som både nynazister, men också när jag som träffade de första Sverigedemokraterna i ungdomspolitiska debatter i Bollnäs och sådär, så fanns det en väldigt tydlig idé om repatriering och återförande, att människor som inte var födda här skulle liksom föras tillbaka till där de kom ifrån, för då blev det liksom ordning och så. Så att jag vet inte i vilken mån det är så här, han fortsätter som Mattias var inne på, bara, ja, nu behöver jag lite uppmärksamhet och så kör jag någonting som jag vet att alla går igång på. Där finns det ju, eller om det är så att det här tankegodset som fanns åtminstone för 30 år sedan fortfarande finns kvar. Det andra jag skulle vilja säga, det är ju att jag tror att Sverigedemokraterna som vanligt också i det här lyckas hitta en nerv som är, som är svårare att bara säga avfärda. Och det är ju att det finns, det här är, på ett sätt så skulle man kunna se det här som någon slags tankemässig bakgård till identitetspolitiken. Det vill säga att i ett samhällsklimat där det har varit helt, alltså den sociala mångfalden har börjat som höjt och sagt att det här är jätteviktigt. Det är så viktigt att framhäva var folk kommer ifrån och att mångfald måste vara någonting liksom odelat positivt. Så är det ju här ett sätt också att jäklas med det och säga att okej, okay, men om det är viktigt, om det viktigaste hos dig är liksom ditt olikvarande, då kan jag vända det emot dig också. Så jag tror att det är det han också kanske delvis försöker göra. För som sagt, han är inte ogenomtänkt.
Paulina, vill du säga något?
Det här är ju, det är ju väldigt medvetet. Richard Jomshoff är ju ute och plöjer upp en högerfåra i SDs retorik. Han har varit ute om radikala moskéer. Han är ute nu om det här med repatriering. Han pekar ut en enskild person och säger du borde åka hem, och då är det ett sätt att säga titta på oss, vi tar den här alternativ för Sverige flanken. Men kolla också på vad som händer, reaktionerna på det här, alltså med det här moskéutspelet. Då säger Sverigedemokraterna, titta, vi har ett problem med radikala moskéer, så här vill vi hantera det. Och resten av etablissemanget säger då så här, va, radikala moskéer, vad pratar ni om, absolut inte, det här finns inte. Som skulle bevisas, svarar de då. Och nu försöker man göra något liknande. Och det är ju förstås väldigt obehagligt, eftersom man pekar ut en enskild person och säger du ska åka hem, för du sa det här i en gammal artikel dessutom, eller hur?
Ja, 9 år gammal.
Ja, man gräver upp en 9 år gammal artikel och säger kolla den här jäveln, han ska åka hem. Det är ju riktigt otäckt, naturligtvis. Men det man gör är att man tar upp återvandringsfrågan som kommer att komma och kommer att bli den stora frågan. Inte när det gäller enskilda personer förstås, Men återvandring kommer ju behöva bli en del av svensk brottsbekämpning till exempel.
Det ska ju bli det.
Det kommer ju att gälla enskilda personer.
Ja, men det ska ju också, återvandring är ju
då pratar vi politik och inte du sa det och det är en artikel för 9 år sedan. Därför ska du åka hem.
Men återvandring är ju redan på det politiska bordet i och med att regeringen har börjat.
Och det kommer bli det allt mer och det kommer behöva bli det. Det är det. Alltså, titta när vi pratar till exempel om överfulla fängelser. Det är en stor andel av de som sitter i fängelser som är utländska medborgare. Det kommer behövas ha en diskussion om att ja, men vore det inte bättre om de åkte till sina hemländer och så vidare, etc. Så den diskussionen kommer komma på flera områden. Och det här vet SD och därför letar man upp det här och därför så gör man så här. Och sen så säger folk som Mattias Svensson att de är nazister och så säger de ja, men titta, Mattias Svensson-typerna är emot oss. Etablissemanget kommer aldrig förstå det här. Och så är man igång igen och igen och igen.
Det du säger här är ju helt riktigt. Och ja. Moskéutspelet var ju närmast det var ju parodiskt, för det var så uppenbart att han säger då vi ska riva moskéer där det finns homofoba och antidemokratiska och sen hör ju folk då riva moskéer, så frågar man får aldrig någonsin riva en moské. Är du galen? Men det är klart man får riva en moské. Det kan man ju göra ibland. Och man kan ju stänga en moské precis som man kan stänga en bykrog eller, liksom, eller någonting annat.
Nej, men det de kan göra är att de pekar på Frankrike och säger titta vad Frankrike gör med det här.
Mm. Men det var ju precis som man sa förr i tiden så här att man kan aldrig vara emot invandring för det var fascistiskt, vilket var budskapet var. Och, så det, jag förstår precis vad de menar. Och det här tycker ni som lyssnar, det är jätteviktigt att ni förstår det. Sverigedemokraterna är proffs på det här. Att skapa den typen av diskussion där även motståndaren genom form närmast rysk reflexiv kontroll är med i propagandan, så att säga. Så håll ögonen på bollen verkligen vad det gäller dem. Jag håller med Mattias, man ska kritisera det som ska kritiseras, men man ska också vara medveten om det Paulina säger. Nu sitter jag och tycker, det är ni som ska tycka. Mattias?
Det mesta är sagt. Och jag menar, återvandring, det finns delar där vi är överens. Det finns delar där vi inte är överens. De kan vi diskutera. Men låt oss vara överens om att det får aldrig handla om att människor ska utvisas på grund av att de är oense om politiska frågor. Alltså, för att du är företrädare för ett annat riksdagsparti. Ja, men det får aldrig vara grunden.
Det är ingen som har ifrågasatt det.
Jo, Richard Jomshof. Det gäller att bara vara klar över det. Sen en annan sak. Det här är ju som sagt 9 år gammalt. Det är en oförrätt som Sverigedemokraterna inte har glömt och det är ju liksom talande för hur de går. Men det är också talande för ett annat klimat. Därför att låt oss ändå komma ihåg hur de behandlades när de kom in. Det var hela det här tönteriet om att Lars Ohly vill inte dela sminklås med Jimmy Åkesson. Det var klagomål på att behöva gå och kopiera och ta utskrifter i samma korridor. Vuxna människor från andra riksdagspartier betedde sig som bebisar.
Nej, men det är inte bebis, det är inte det är frågan om. Det är, man skulle hålla sig ren från den här smittan som Sverigedemokraterna var. Man skulle stå på rätt sida om historien och under tiden så har vi fått liksom det här vansinnet i Malmö med hederskultur och med extremism och allt
och
det där.
Och Sverigedemokraterna fick 20%.
Och allt har vuxit medan alla var så noga med att tvätta sina händer i så här religiösa ritualer för att hålla sig rena.
Ja, det var ju långt ifrån alla, men jag menar de här sakerna och det här beteendet fanns. Ja.
Jag ska bara säga det så att alla förstår. Det här uttalandet som Daniel Riazat hade gjort om att han inte ville bo med Mattias Karlsson, det var alltså från 2015. Så det är liksom som sagt, väldigt långt gammalt. Sen så, en del av den här taktiken, det är ju att Sverigedemokraterna nu när alla upplevs försvarade Daniel Riazat, det är ju att man plockar fram massa klipp exempelvis när han är oförskämd i kammaren, vilket han har varit för.
Extremt oförskämd.
Ja, sagt så här att sittning, alltså jätteotrevlig. Uh-huh. Och att då ska man då låtsas som att vi som kritiserar Jomshof försvarar Daniel Riazat. Vi försvarar honom absolut inte, ska vi säga, när han beter sig otrevligt i kammaren. Men det är ju en sak också klassisk retorisk fälla som många går i. Sen kan det väl sägas också lite som en bisats att Sverigedemokraternas tillväxt har ju, det har inte alla som har varit så mycket emot den kanske alla gånger som man kan tro.
Hur då menar du?
Ja, det har väl gynnat vissa politiska krafter i samhället också. Kanske de som fick sitta i regeringsmakten i 8 års tid tack vare Sverigedemokraternas framgångar.
Ja, visst är det så.
Men det behöver vi inte orda mer om nu. Är vi färdiga med Jomshof? Eller Mattias, du började den här diskussionen.
Jag slutade den också. Han har redan fått alldeles för mycket uppmärksamhet. Det förtjänar han inte.
Nej, Men lite så känner vi också. Men vi ville ändå prata om det här för att det har varit en stor snack. Så jag tror ändå är viktigt att vi pratar om det och ser att vi ser detta.
Ja, precis.
Då ska vi gå vidare. Då ska vi prata... vad ska vi prata då? Har det där blivit dags för favoritmoment rent av?
Hurra!
För jag sticker emellan med ett eget nytt favoritmoment igen.
Igen?
Det där jag ber om ursäkt till läsarna. Det är nämligen så att...
Det ska vi göra varje vecka.
Vi får väldigt mycket mejl till redaktionen. Och det finns ganska lite utrymme att svara på alla mejl. Så jag vill liksom passa på att säga att de allra flesta mejl som jag får är jättevänliga och trevliga. Och det är lite besvärligt att inte hinna svara på allt. Så att jag blev väldigt glad för att få så här mycket mejl. Jag är glad att så många tar sig tid att skriva och ber verkligen om ursäkt för att jag inte alltid hinner svara.
Jag har fått ett nytt favoritmoment. Det heter Paulina ber om ursäkt till läsarna. Det kommer vi ha med varje vecka framöver.
Yes.
Men nu ska vi lämna mitt favoritmoment för att gå över till mitt favoritmoment. Det är det som heter Svar direkt, då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag lika snabbt som en Göran Greider som får syn på en public service-studio slänger på mina kollegor några aktuella spörsmål och ber dem döma utslag. Och det gör man genom att käckt ropa ja eller nej eller vara för eller mot. Och snabbare än Göran Greider lämnar en av public service sminklåser ska det gå. För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja. Mm.
Staten måste skaffa sig heltäckande statistik över hushållens tillgångar och skulder. Det skriver ledamöterna i Finanspolitiska rådet på DNs debattsida. Detta för att skillnader i tillgångar och förmögenheter påverkar samhället mycket. Så vi behöver veta hur de här ser ut och utvecklas. Den här typen av statistik saknas ju sedan 2007 då vi tog bort förmögenhetsskatten. Så vad tycker Svenska Dagbladets ledarredaktion? Bör sån här statistik tas fram? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Ja.
Ja, det beror på hur du menar med heltäckande, känner jag.
Och sen ska det ligga ut hos Mr. Koll direkt också. Det är någonting där som skaver.
Ja, det de menar är väl helt enkelt att i deklarationen ska framgå, för att annars hade man ju kunnat göra anlita ett undersökningsföretag som tar ut ett urval sådär. Utan det här är väl helt enkelt statistik på hur mycket pengar du har på banken och dina fastigheter och andra tillgångar.
Jag började tänka på mina konsthantverk här som orealiserade förmögenheter.
Nej, grejen är ju att vi hade bra statistik över det här medan kapital beskattades på en massa olyckliga sätt med kapitalskatt, arvsskatt och annat som...
Kapital beskattas, kapitalinkomster beskattas.
Ja, det gör de ju, men ja, vad är det man har tagit bort? Det är
förmögenhetsskatten.
Förmögenhet och arv och gåvor och sånt. Och då hade vi väldigt bra statistik över det här som ekonomer och akademiker älskar. Och jag förstår ju, och det finns en nytta i att ha koll på saker på aggregerad nivå, absolut. Men det är ju också, den här statistiken innebär ju alltid en frestelse för staten att börja leka med den här typen av skatter igen, som vi har lång erfarenhet av och vet att de kostar i stort sett mer än de smakar. Och min skepsis grundar sig på det senare, att vi ska inte fresta staten och börja grabba åt sig igen.
När visar du en lista på folk som har pengar för staten eller för politikerna, då kommer de bli förtjusta.
Ja, det är lite som Jomshoff och kritik mot honom. Det är...
Okej, så vi är inte helt övertygade om detta. Vi tar en till. Regeringen bör få möjlighet, apropå Jomshoff då, bör få möjlighet att själv fatta beslut om att utvisa enskilda individer som bedöms verka mot rikets intressen. Det skriver Jimmy Åkesson på Aftonbladets debattsida idag. Detta handlar då enligt Åkesson om individer som agerat på ett sätt som allvarligt skadar sammanhållningen i Sverige. Genom att missbruka vår grundlagsfästa fri- och rättigheter driver de sina egna eller främmande makters intressen på svensk mark, skriver han också. Och menar att det här rör sig exempelvis om gängkriminella ledarfigurer, imamer som bedöms kapabla att sprida islamistisk eller homofob hatpropaganda, eller individer som agerar i andra länders intressen för att destabilisera Sverige. Alltså att regeringen ska få utvisa dem. Låter det här som ett bra förslag? Ja eller nej? Eller svar direkt?
Ja.
Nej.
Paulina, varför är det här bra?
Jag tror, och jag ska skriva någonting längre om det här snart, att vi är lite för... vi är för rädda för ministerstyre generellt i Sverige. Och det gör att vi står väldigt tandlösa i kriser och i svåra situationer. Och det här är typiskt en sån här sak som är Salvan Momikas koranbränningar till exempel. Vi kunde bara stå där och se på liksom. Och det tror inte jag är bra. Och jag tror att den regeringen måste ha mer, mer verktyg i såna här lägen.
Mattias, varför du emot?
Ja, på grund av hur det här kommer att användas för att sprida skräck bland människor som tycker olika, som är olika, som avviker, som väcker misshag till exempel hos justitieutskottets ordförande och andra. Det här är ett redskap som är för dramatiskt, för godtyckligt, för grovt. Det finns laga processer för utvisning för de flesta brott, så är det en påföljd för den som inte är medborgare i landet och så vidare. Så den vägen går det att reglera den här typen av godtycklig och individutpekande lagstiftning, vore absolut fel väg att gå.
Vill du lägga till någonting, Tove, eller håller du med föregående talare?
Ja, alltså vi kan ju, regeringen kan idag fatta beslut om att utvisa personer med hänvisning till rikets säkerhet. Och det tycker jag är rimligt. Där bör ju rimligtvis också ingå kategorier om man är ledare för stora kriminella gäng och sådär. Det borde ses som ett hot mot rikets säkerhet. Men pratar man om sammanhållning så är man liksom inne på en annan väg.
En intressant sak, i alla fall tidigare så hade regeringen rätt att genom en mycket sällan använd paragraf i regeringsformen, rätt att besluta om avlyssning av folk, ja, telefonavlyssning, alltså inte att det gick via åklagare och domstol, visste ni det? Jag tror bara en gång, det används en gång i Palmeutredningen, det är därför jag kan det här.
Jag skulle just säga så här, är du gammal Palmespanare?
Ja, för det här beslutet fattade nämligen regeringen strax efter mordet på Olof Palme, då man valde att telefonavlyssna ett antal personer. Och jag är så fascinerad att den här möjligheten hela tiden har funnits. Jag vet inte om den finns kvar idag, men den fanns i alla fall 1986. På den tiden fick man ju inte rumsavlyssna, men det gjorde man ändå.
Men du har hört det lilla klicket när du talar, va?
Bara för att jag är paranoid innebär det inte att ingen förföljer mig. Jaha. Ja, det var det jag hade nu. Jag kom på att det var en sak, ett ämne vi hade tänkt vi skulle prata om helt kort. Vi ska inte nämna den här kulturkanonutredningen som kom i veckan.
Ja.
Paulina ler som en sol nu, berätta. Varför är den så rolig?
Därför att det är tung slagsida åt Svenska Dagbladet bland utredarna. Mm. Det är min gamla chef här på ledarsidan, P.J. Anders Linder. Mm. Peter Luttersson, tidigare kulturchefen. Mm. Gunilla Kindstrand tror jag också.
Ja. Och Lars Trägård leder det här. Han har väl ingen som är svenskan att göra, men i alla fall.
Han är ändå.
Nämner honom. Ja. Så du tror det här blir bra?
Jag tror att det är jättebra. Det är den andra väldigt bra utredningen som presenteras på kort tid.
Vilken var den första?
Läroplansutredningen som jag har efterfrågat flera gånger på den här sidan. Och
där en medarbetare på sidan medverkar.
Mm. Inger Enqvist.
Just det. Och det är fantastiskt. Det är Inger Enqvist och det är Martin Ingvar. En lång rad väldigt, väldigt bra namn. Så det är kul.
Mattias, kulturkanonutredningen förbegick dig den här gången. Hur känns det?
Ja, nej. Hade de satt mig som expert i den så hade det varit definitivt anledning att underkänna det. Så beläst är jag inte. Tyvärr.
Har vi pratat om vi för eller mot kulturkanon? Det har vi gjort, va?
Ja, det måste
vi. Vi hade ju till och med vår egen kulturkanon i somras. Kommer du ihåg det?
Det hade vi.
Hörrni, då har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det som heter svar... Nej, det är inte alls det. Nu får jag fel i manus. Det är det som heter Är du smartare än en ledarskribent? Och för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det här går ut på. Det handlar att jag i min långt ifrån harmoniska uppväxt en fredagkväll råkade titta över mamma och pappas axel och där i rutan, strax under den blinkande pilen i högerhörnet, fick se en skallig man från Göteborg som ställde välartikulerade triviafrågor till en tyngdlyftare och ett tennisorakel instängda i boaserade burar. Och jag tänkte, som han vill jag bli. Sedan gick sålunda högstadiet utan hångel, men jag släppte inte min dröm. Och i en annan värld och en annan tid, när någon haft det säregna omdömet att låta mig leda poddar för Sveriges liberalkonservativa tidningskrake, har jag återtagit den ambitionen från denna lilla pojke som sa sådan vill jag bli när han 1987 såg Ingvar Oldsberg leda På spåret. Och följdaktligen bär det sig inte bättre att det är mina kollegor som får lida för denna, vad ska man kalla det, passion, Tove, Mattias och Paulina. Ni får helt enkelt agera statister när jag lever ut mina barndomsdrömmar.
Så gärna.
Ja, det är en hångel.
Ni som lyssnar kan också med och gestalta denna barndomsdröm och svara ni snabbare och rättare än mina kollegor gör. Då kan ni titulera er smartare än ledarskribent. Och då hoppas jag verkligen ni bestämmer er för att göra någonting mer högavlönat än att vara ledarskribent när ni blir stora. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen att läsa färdigt frågan, då får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en hela veckans av evig ära. Är det okej med alla?
Ja.
Då ska vi dra igång. Vi har ju precis gått in i mars, den tiden som på den goda kejsarnas tid var årets första månad. Mars är ju en gud i romersk mytologi. Vem var hans motsvarighet i nordisk mytologi som likt Mars?
Tove?
Thor.
Nej. Motsvarighet i nordisk mytologi som likt Mars i den latinska språkgemenskapen fått ge namn åt veckodagen mellan måndag och onsdag.
Paulina.
Paulina.
Tyr.
Ja, ja, eller ti, som är tiveden. Då fick du minuspoäng, Tove. Ja. Det var ingen stark start.
Dåligt.
Det var tur att du sa fel, för annars hade jag sagt samma sak.
Vi fortsätter med marsch. Björborgarnas marsch, en gammal svensk militärmarsch. Numera Finlands försvarsmakts paradmarsch. Vem skrev den svenska texten till den? Har ni läst Leif G.W. Perssons roman Samhällsbärarna, så förekommer den där. Också inspelad som I lagens namn 1986. Inspelningen pågick faktiskt samtidigt som Palmemordet.
Aldrig hört talas om något av detta, utom möjligen Palmemordet. Men då har jag jobbat med dig i 15 år.
Har du hört talas om en man som heter Johan Ludvig Runeberg?
Jag tänkte ju säga
just
det.
Nej, det skulle du ha sagt. Ja. Det har gått alldeles för många poddar utan Runeberg. Vi återgår till mars. Den första mars är det idag. Stig Bergling skulle ha fyllt 87 år. När han rymde 1987 hade den svenska staten sensationellt försett honom i en ny identitet. Vad hette han då?
Just det, han hette...
Mattias.
Mattias?
Jag vet ju bara att Gio kallar honom det, men hette han Sandström?
Nej, men det, du är på väg dit.
Jag får en stark W förnimmelse.
Ja, sluta med den leder ingen vart.
Nej.
Tove?
Nej, jag är Kari Runeberg.
Han heter Eugen Sandberg. Av alla namn fick jag välja, då valde han Eugen Sandberg. Och så rakade han av sig mustaschen så att han är lite lättare att fly från Sverige.
Jag sa ju Sandberg.
Sandström sa du?
Ja, fan, ja.
Stig Sandström hette han hos Jan Guillou. Vad hände med honom i Jan Guillous bok Fiendens fiende?
Ska vi spoila det?
Det ska vi inte göra. Jag kan berätta att när Stig Bergling sen återvände till Sverige så skickade faktiskt Jan Guillou ett signerat ex av Fiendens fiende till honom.
Ja, han försökte väl inleda någon rättsprocess för ärekring.
Till och med det.
Ja.
Hörrni, med mars. Vad kallas revolutionen som skedde i Ryssland i mars 1918?
Fråga med hög fallhöjd.
Och,
1917, förlåt. Gud. Mars 1917, förlåt. Det var pinsamt.
Ja, men den kallades.
Ja, man kallades den revolutionen. Alltså den revolutionen då tsaren avsattes. Ja. Inte när bolsjevikerna tog över. Nej, sensationellt nog så hette det faktiskt februarirevolutionen. Eftersom,
just det.
Ja, förstås.
Det var annorlunda.
Precis.
Hörrni, vi har ju pratat med Richard Jomshoff också. Han var tidigare medlem i en syntgrupp. Vad heter den?
Mattias.
Mattias?
Brända barn. Nej, det är Jimmy Åkesson. Ja. Fan.
Mm. Jag tror inte bedårat barn. Nej, ja, det är något helt annat. Kanske. Det är kanske en punkgrupp.
Nej.
Det är spisant.
Jag har jättedålig koll på Sverigedemokratiska syntgrupper faktiskt.
Bränd barn, det är en bok av Dagerman i alla fall.
Mm. Ja.
Nej, den heter Elegant Machinery. Mm. Hörrni, mer synt. Om jag säger så här då. In till en port väntar Katrin med sin syntpop och sin avmetamin. Men hon tinar upp när Johnnys maskin vrålar ut sin sång Att natten är lång. Vilken svensk duo citerar jag då? Har du hört den, va?
Och du menar att du inte fick hångla?
Och sen gick jag på syntklubb. Så var det. Nej, de heter Adolfsson och Falk, ifall de är bekanta.
Jaha.
Mer Jomshoff. Han var Sverigedemokraternas partisekreterare mellan 2015 och 2022. Vem efterträdde honom och innehar fortfarande den posten? Eller vad heter Sverigedemokraternas partisekreterare?
Men gud.
Ja, det borde man ju förstås kunna.
Det var ganska överraskande svårt,
ja,
va?
Ja.
Paulina.
Paulina.
Jag gissar på den här Aronsson.
Nej, Någon annan som vågar? Han heter Mattias Bäckström Johansson. Partisekreterare. Mer sekreterare. Vem var Astrid Lindgren anställd som sekreterare hos från 1939?
Vem?
Oh.
Som sägs sen har blivit förebilden till mästerdetektiven Blomqvist. Nej, ingen. Han heter Harry Söderman, är han bekant? Revolver-Harry. Nej, inte. Det var han som befriade koncentrationslägret Grini i Oslo. Och avslutade sina dagar i Tanger faktiskt. Hörrni, dåligt med poäng här. Paulina leder på ett poäng. Mer Jomshof. Richard Jomshof och hans familj, det är de enda som heter Jomshof, så jag antar att de har tagit namnet. Och jag misstänker att Jomsvikingar kan ha med saken att göra. Jomsvikingar var enligt den isländska sagan en grupp krigare som hade sin hemvist vid Östersjöns södra strand. Dessa ingår i samma sagor i Sveriges historia så tillvida att en försmådd kungason var deras hövding och vid slaget vid Fyrisvallarna utanför Uppsala förlorade ett slag mot den här kungasonen förlorade ett slag mot sin farbror Erik Segerkäll. Vad hette den här vikingehövdingen som bland annat förekommer i boken Röde Orm? Alltså Jomsvikingarnas hövding. Ingen som har läst Röde Orm?
Jo, nej, men länge sedan.
Fyrisvallarna, där är ju utanför din port i princip. Han heter Styrbjörn Starke. Mm. Georg Riedel lämnar oss i veckan, känd bland annat för sången som Du kära lilla snickarbo. I vilken kommun ligger Lönneberga, där Emil bodde?
Mattias? Vimmerby?
Nej.
Kommun?
Paulina?
Vetlanda?
Nej. Det är ju rätt landskap i alla fall.
Mm.
Nej, svaret är Hultsfred.
Ja.
Sjörövarfabbe och Kalle Theodor från Pippi Långstrump är andra kända kompositioner av Georg Riedel. När SVT sände Pippi-serien 2014 blev det omdiskuterat att ett visst ord hade klippts bort. Vilket var ordet? Paulina?
Ja, det var det här med kungen.
Ja.
Ja, med N-ordet då.
Han är ju kung.
Ja.
Det var väl en av de rimligare anpassningarna av den typen kan man ju tycka faktiskt.
Ja, Söderhavskung är väl ett rimligt.
Mm.
Du har inte gjort något streck på det.
Just det. Har du koll på.
Mm.
Georg Riedel kom till Sverige som fyraåring 1938. Vilket land?
Paulina. Tjeckoslovakien.
Mm. Precis. Snyggt. Han är född i någonting som heter...
Karlsbad.
Ja, Karlovy Vary, som ligger nuvarande Tjeckien. Här måste jag bara lägga in en sensationell triviauppgift som har lite att göra med vår fruktstund. Karlsbader Schnitte är det östtyska namnet på en populär 50-talsrätt som i Västtyskland och andra delar av världen går under namnet Toast Hawaii och består av gratinerat bröd med skinka och ananas. Men man kunde i Östtyskland då inte namnge efter amerikansk delstat för det var ju imperialistiskt. Alltså blev det då Karlsbader Schnitte. Fantastiskt va? Hörni, nu får ni andra skärpa er så inte Paulina sopar hem det här. Vi har ju pratat i brittiska parlamentet. Dess föregångare, det engelska parlamentet, skapade sig år 1688 betydande makt och statsfäste den brittiska parlamentarismen genom att den nya kungen William III fick skriva under Bill of Rights. Vad kallas Paulina. Detta om... Paulina?
The Glorious Revolution.
Snyggt. Det engelska parlamentet spelade en viktig roll under det engelska inbördeskriget i mitten av 1600-talet. Vad hette ledaren för den sida som slogs mot kungamakten?
Mot kungamakten slogs...
Mycket känd person.
Var det Orange?
Vill du svara på Lina?
Nej, nu är det högfall. Vad sa du? Mitten av 1600-talet?
Då var det krig mellan då parlamentsanhängare och kunganhängare. De halsade kungen dessutom.
Paulina. William Orange.
Nej.
Fan.
Han var senare. Han var ju för sig aktiv under... Det var han som blev William III, tror jag. Han var ju från Holland, ståthållare där.
Ja.
Men det är vid slutet på 1600-talet. Nu är vi mitten på 1600-talet. Och då hette han Oliver Cromwell.
Ja, förlåt. Vad pinsamt.
När man i Storbritannien ibland hänvisar till parlamentet gör man det med en metonym som egentligen avser den geografiska platsen för parlamentet. Vad säger man då?
Mattias
först.
Westminster.
Det gör man.
Metonym är ett fint ord.
Mm.
Det är det verkligen. Det passar väl i det här sammanhanget också.
Mm.
Westminster. Ja, Paulina, grattis. Du sopade hem det här så det bara dånade om det.
Tack.
Det var den ärorika segern. The Glorious Victory.
Är det nu jag ska be om ursäkt till läsarna?
Nu får du
räcka med det. Bleka figur här i...
Jag hade ett jätteroligt utslagsfråga som hade med Miljöpartiet att göra, men det får vi ta nästa gång. Då har det faktiskt blivit dags för Paulinas favoritmoment. Det var ju det som hon införde då. Hon ska be om ursäkt igen. Nej, vad var det Paulina? Berätta om ditt favoritmoment.
Vi skulle berätta om vi hade läst någon intressant och bra bok.
Ja, det var alldeles utmärkt. Har du något att tipsa om?
Ja, det har jag faktiskt. Förra veckan var det ju André Walden, Jävla karar, som är en fantastisk bok. Och den här veckan så håller jag på och läser Maria Borelius bok som heter Förundran. Maria Borelius har skrivit väldigt, väldigt bra böcker om hälsa och andlighet och hur det ena går in i det andra. Och Förundran är en väldigt klok bok med en klok aspekt på alltihopa.
Mm. Det är väl ett jättebra tips för alla som lyssnar. Är det någon annan? Tove, vad läser du just nu?
Jag har precis läst ut en bok som heter Pachinko av Min Jin Lee, som är en koreanska som är uppvuxen i Harlem, och hon har skrivit ett familjeepos om en koreansk familj som flyttar och lever i exil i Japan i början av 1900-talet. Och den var sån där, just ett epos, man läser en skildring, det är en fiktiv berättelse över, som löper över flera generationer. Mm. Så det var en sån där som fick avnjutas i små portioner, men var väldigt, ja, den sitter kvar.
Mm. Mattias, har du någonting att tipsa om i Läsfrukternas trädgård?
Jag håller på att slå upp här.
Jag får passa på, jag läser faktiskt Dantes komedin nu, och det måste jag säga att den är, jag har inte kommit så långt, jag har kommit kanske 5 sånger in, de har knappt kommit in i Inferno än, men den är förvånansvärt begriplig och lättläst. Vad man däremot ständigt gör, det är ju då att Dante beskriver ju, det är ju en medeltida kosmos som vi inte alltid känner till allting om, så man får ha telefonen bredvid och slå upp väldigt många ord, men det är väldigt, väldigt bildande faktiskt. Ja, Mattias?
Jag har ju stuckit emellan min läsning med lite aktuell. Så jag gjorde en bokpodd med Lena Einhorn i veckan.
Sändes i måndags.
Om Kameleont, om Putins väg till makten, som jag även har skrivit om. Och så har jag läst Nils Bildts nyutkomna bok Putins vidriga krig, som rekapitulerar de två åren av fullskalig invasion i Ukraina på ett pedagogiskt sätt som även en gammal värnpliktsvägare kan hänga med på. Och det är också ett kommande poddämne.
Mm. Precis. Vad bra. Vill Paulina slänga in ytterligare några favoritmoment, eller har du fått nog nu?
Jag sätter punkt här.
Det ska vi också göra alldeles strax. Vi ska ju bara passa på att önska alla en trevlig helg och hoppas att ni hade en trevlig stund med oss. Och att vi är glada att våren är på gång. Tack så mycket Tove Livendal för att du var med idag.
Tack snälla Andreas.
Tack så mycket Paulina Neuding för att du var med idag.
Tack för att jag fick vara med.
Tack så mycket Mattias Svensson för att du var med idag.
Ett nöje som alltid.
Och tack till alla er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt, varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vad vi borde ta upp i framtiden. Vi gärna också höra av er om ni har förslag på vad Paulina ska be om ursäkt för framtiden. I samtliga fall så är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens duktiga producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.